Det är en fantastisk härlig väckelse ton här idag, så det är bara och krypa ner på knä och tillbe. Så jag hoppas inte att jag kommer här och förstör någonting. Det är så underbart att höra den fräscha. Nu vet jag nämnt den här gången om att jag känner en kille i Norrland som han var också nyfrälst. Han kunde bara två ord. Det var Jesus och wow. Som du säger. Wow. Det fastnade i strupen på ett gammalt kristna. Var det wowet någonstans? Jag truffar på lite gammal julspår kanske. Men wow måste jag kunna säga. Det är underbart med Jesus. Jag jobbade ganska alltid på några ställen i Sverige som var i list. Jag var i Kumla i Närke i några år. Ja. Och det var en kille som, han hette Robban, hans pappa satt på torget med A-laget. Och det där Kalle hette han också. Men Robban var son, han var 26 år gammal och minns jag när jag jobbade där uppe. Han kom ner ibland till kyrkan på ungdomssamlingar när vi träffade Sverige. Och han som många andra ofta alkoholister kunde mycket läsarsånger. Han kunde pärleporten, varenda vers, klämde han i och sjöng med oss nere på ungdomssamlingar där. Robban, jag ser framför Robban där. Men så var blicken liksom bestämd och så tittade på oss ungdomar och sagt, sa att det är som en kamp inom mig här. Det är en brottningskamp i mitt inre, sa. Det sliter och drar här inne. Jag kanske hörde den bilden förut, men han sa det, Robban, att det är, så är det en vit och svart hund som brottas här inne, sa han. En vit och svart hund i mitt inre. Och den jag matar, den vinner, sa han. Och det är så sant, alltså. Den jag matar, den vinner i mitt inre. Så ger vi oss allihop. Vi kan mata oss med så mycket smuts i det, så att det svarta sidan vinner, fast vi säger så till kristna. Men vi måste mata den vita sidan. Vi måste mata vårt inre med Guds ande, med Guds kraft och hela tiden fylla vårt inre. Ja, det är jag. Jag känner för kross idag faktiskt. Jag vill inte komma så mycket närmare Jesus. För våran Gud som vi har här, han är helig, förstår ni. Gud, han är helig. Han är kärlek och han är god. Och han är rättvis. Men just att Gud är helig, det glömmer vi ofta bort kanske. Men att jag är på min vandring genom Bibeln. Och jag bara ser inte ut och säger jättehögt egentligen, men jag är på vandring genom Bibeln tillsammans med er. Och jag har gått genom Röda havet förra gången här. I min vandring med Israels folk. Och redan idag så har vi kommit fram till det här berget. Det är Sinai berg. Och där ska vi träffa en helig Gud. Och jag ska öppna Bibeln här tillsammans med er. De fem första böckerna i Bibeln heter fem Moseböcker. Nu kommer också hamna i Nya Testamentet snart. Men andra Moseboken, kapitel 19. Så står det om först så här. Hur Gud bär sitt folk. Vers 4 först. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Hur Gud bar sitt folk på örnvingar till sig. Och jag känner att jag vill också med mina vingarna egentligen. Jag vill också med hans folk egentligen. Han vill bära oss till sig. Sen står det här hur Mose då och folket kommer fram till att berget Sinai berg. Som ligger längst ner på Sinai halvön. Och då står det vers 10 så här. Att gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon, till då ska Herren stiga ner på sina i berg inför allt folkets ögon. Och så kan vi hoppa till vers 16. På den tredje dagen när det hade blivit morgon, här ser jag alltså Guds helighet. Det samma Gud gör här idag faktiskt. Men det står så här: då började dundra och blixtra. Ett tjockt moln las över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud. Och de ställde sig nedanför berget. Och hela Sinai berget hölldes i rök. Därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smält ugn. Och hela berget skakade våldsamt. Det är inte pjuttegud vi pratar om. Ett helt berg. Hur högt är det Sinai berg? Gå googla på det, ska ni se. Är det 2000? Ja, någonstans där. Hela berget skakade våldsamt. Eld och rök. Det Gud steg ner. I majestät. Och vet ni att det är samma Gud faktiskt var här idag. Vi får vidröra honom. Ta del av hans kraft som vi hör om här. Guds helighet. Och basunljudet blev starkare och starkare. Och Mose talar med Gud. Och Gud svarar honom med hög röst. Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget. Och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Och då steg Mose dit upp, står det. Så här kommer Gud och vi talar med sitt folk. I helighet. Tänk om Guds hel kunde drabba det här landet ännu mycket. Än det. Då var vi tysta med människor. Gud får tala. Men det var ett viktigt uppdrag här som Gud kom med. För han ville ge någonting till folket. Och det var bland annat då 10 Guds bud. Och jag tänker inte gå in i 10 Guds bud här idag. Det kan ni läsa själva. Men det första budet i 10 Guds bud är: du ska inga andra gudar ha bredvid mig, säger Gud. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Alltså allt som kommer före Gud är fel enligt Gud, enligt Bibeln. Det kan vara som helst. Vi kan tänka oss själva. Det kan ju vara materialistiska saker, vet ni. Avgudar, idoler. Läror som finns. Olika religioner. Det handlar alltså om inga andra gudar, inga andra människor före Gud. Det står på olika ställen i Bibeln att man tillbad faktiskt människor. Och man tillbad olika avgudar givetvis. Och till exempel har vi Daniels boken där kung Darius, eller de här, ja, vi tar tid och läser det. Ja, Daniels boken. Hittar ni den? Daniels boken. Det är de här 3 avundsjuka männen står det talas om, vet ni, som ville sätta dit Daniel. Men det fanns ju inget att sätta dit Daniel för egentligen. Han var ju en gudfruktig man som levde för Herren och bad till Gud 3 gånger om dagen minst. Men det står så här i Daniels boken kapitel 6 och vers 6. Att därefter fick furstarna och satraperna bråttom att komma in till kungen. Och de sa till honom: må du leva för evigt, kung Darius. Alla rikets furstar, landshövdingar och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att en kunglig förordning borde antas och ett påbud utföras. Att vem som helst under 30 dagar ber till någon annan Gud eller människa är till dig och konung, han ska kastas i lejongropen. Det är alltså förbud var det här att be till någon annan Gud eller människa än bara till kungen egentligen i landet här idag. Alltså man tillbad gudar och människor till höger och vänster egentligen på den här tiden. Men vad står om Daniel egentligen i vers, vad han gör? Ja, Daniel han lyder Gud istället för människor. Han ber till sin Gud 3 gånger om dagen trots hotet om att hamna i lejongropen. Ja, Daniel hamnar i lejongropen, men han blir räddad därifrån av en ängel, står det. Och då säger kung Darius så här i vers 26 och framåt: att härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. En man som vågar stå emot, alltså frestelsen att falla bort ifrån Guds plan, Guds väg egentligen. Daniel. Och det blir ett sånt otroligt bevis på Guds kraft och Guds härlighet. Så kungen i landet säger, nu ska ingen be till några andra gudar eller andra människor, utan nu ska vi be till Daniels Gud. Daniels Gud ska vi be till. Ett annat exempel som att det är farligt med att tillbe människor, det är Apostlagärningarna kapitel 12. Hur denne Herodes, konung Herodes, elaking Herodes, vet ni vad Jesus kallar Herodes för? Den räven, säger han. Den räven. Det var inte snällt sagt av Jesus, va? Men han var ju rättvis. Men det står så här att den är Herodes i Apostlagärningarna kapitel 12. Hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och sedan hade fått hans kammarherre Blastus på sin sida, bad om fred. De var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning. Och på utsatt dag så klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll tal till dem. Då ropade folket, en Guds röst är detta, inte människas. Men genast slog en herres ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av massorna och dog. Aj, fruktansvärt. Men här alltså upphöjs en människa till skyarna någonstans. Men det gillar inte Gud riktigt. Utan det är så att Gud ska vara störst. Gud ska vara störst. Jesus ska vara störst. Den heliga anden ska vara störst. Våran Gud ska vara störst helt enkelt. Om vi går tillbaka till när de är på Sina i berg här, så står det att Mose, han dröjer på berget Sina i 40 dagar och 40 nätter är han på berget, Mose. Och då händer det tråkiga saker nedanför berget. Därför att nedanför berget är ett vilset ledarskap. Andra Mosebok kapitel 32 är vi framme vid här. Då är det ett vilset ledarskap som är nedanför berget. Och det är Aaron, Moses brorsa, som inte är den här starka ledaren som man borde vara egentligen. Utan det står så här från andra Mosebok 32:1, att när folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, så samlades de kring Aaron och sa till honom, kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad är det som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egyptens land? Det vet vi inte. Då sa Aaron till dem, ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog allt folk av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med mejsel, och de sa, detta är din gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta byggde ett altare framför dem och utropade, imorgon är en herres högtid. Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka, och sen steg de upp för att förlusta sig. Alltså detta folk som har blivit buret under örnvingar hela den vandringen, så fort de liksom tar emot här, och de blir vilsna helt enkelt. De blir vilsna och är av ett svagt ledarskap som leder folket in i avguderi här. Och de börjar tillbe en guldkalv. Hur kan detta ske egentligen? Och de sätter sig och äter och dricker och förlustar sig, står det. Är vi här någonstans idag eller? Mose, står det, och Gud blir bedrövad av vad som sker egentligen. Och Gud, står det, blir så fruktansvärt ledsen, så han vill bara förgöra folket. Liksom. Hur kan de falla på detta sätt? Men Mose, förstår ni, han hade ett gott hjärta och han var en bönemänniska. Så han ber för sitt folk. Och vers 11 står att Mose bönföll inför Herren sin Gud och sa: Herre, varför ska din vrede brinna mot ditt folk som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Och så vidare.
Ja.
Gud, rädda folket. Ja. Trots att de har gjort fel nu. Men Gud var så bedrövad. Ni får läsa det själva längre fram här. Men när Mose kommer ner från berget så står det så här. Att Gud säger till Mose att det inte är ljud av segerrop, ej heller ljudet av klagan eller nederlag. Det är ljud av sång jag hör. Mose säger det. Men sen Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen. Blev alltså upprörd. Han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem för berget. Och han tog kalven som de hade gjort och brände den i eld och krossade den till slut. Detta strödde han ut i vattnet och Israels barn fick dricka den. Jag talade om några söndagar sedan här. Så sa vi att Amalek är en bild på synden. Den skulle förintas helt och hållet. Och likadant här. Gud, Mose förstör hela guldkalven här. Och brände den i eldstör och krossade den till stoft, den här guldkalven som de hade gjort. Och tillbad. Avguden skulle bort helt enkelt. Avguden skulle bort. Men Mose ber alltså för folket. Men han var så bedrövad att han slängde stentavlan i marken med tigers förut på. Men det är så att Gud, han skriver en gång till på nya stentavlor. Vad skriver han då för någonting? Han skriver igen: du ska inga andra gudar ha hjälpt till mig. Precis samma sak igen. Efter det här hemska som har hänt med detta folk egentligen, så står det att Mose, han går tillsammans med en ung man in i uppenbarelsetältet. I det 33 kapitlet. I uppenbarelsetältet, där samlas Mose och arvtagaren Josua för att vara inför Herren i nöd. Och det står vers 11 så här: Herren talar med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Men sen vände Mose tillbaka till lägret. Men han tjänade Josua Nuns son, som var en ung man, lämna inte tältet. Alltså här ser jag framför mig hur arvet går vidare. Så vi måste be för och längta om. Längta efter. Att den här ledaren Mose, 80 år gammal drygt, han ber tillsammans med den unge Josua i uppenbarelsetältet. Mose går ut från tältet, men Josua, han stannar kvar i tältet. Han ville ha mer. Han lämnar inte tältet, står det. Sen står det så här i vers då, 12 och framåt. Hur Mose får se Herrens härlighet. Att Mose sa till Herren: se, så säger du till mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du ska sända med mig. Fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa: jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarar: om du inte själv vill gå med, ska du alls inte låta oss dra upp härifrån. Så hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte det är genom att du går med oss, så att vi och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden? Herren svarar Mose: det du har begärt ska jag också göra, till du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Och Mose sa: låt mig få se din härlighet. Han svarar: jag ska låta all min godhet gå framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig, och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren: se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går för mig ska jag ställa dig där i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Ja, och så fortsätter det där. Alltså här har jag vittnat om några gånger. Inte här, men på andra sätt också. Att det är ju så starkt det här. Att Mose i nöd för sitt folk och sitt sammanhang bara får möta Gud helt enkelt. I uppenbarelsetältet. Och sen i klippan. I bergsklyftan här får han stå. Och Herrens härlighet skulle gå förbi. Och vidröra honom helt enkelt. Låt mig få se din härlighet, bad Mose. Låt mig få se din härlighet, bad Mose. Och går inte du med Gud, då går vi inte. Så enkelt är det. Och så kan vi säga personligen och i församlingen. Går inte Gud med, då går vi inte. Vet du att det finns plats för dig i klippan idag? I skrivande bör det stå. För Herrens härlighet ska drabba oss idag. Om vi går till Nya Testamentet så ser det står att också Jesus, eller Paulus är det som säger att det är Jesus som är grunden vi ska bygga på. Han är ju klippan också. Det är Gud för oss. Det är Gud och det är Jesus och den heliga ande. Ska vi läsa första Korintherbrevet 3? Första Korintherbrevet 3. På vers 10. Att efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och ingen eller någon annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Och det är Jesus Kristus. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, och den är Jesus Kristus. Ska jag bara ge ett bombardemang av Jesus här? Johannes 14:6. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och vi läser igen Apostlagärningarna 4, APG 4. Om och om igen kan vi läsa det. Från vers 10. Så ska alla ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen som har blivit helad, alltså lame mannen, står frisk framför er i kraft av Jesu namn. Nazaren, ja, kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns något annat namn under himlen som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Läs gärna första Johannes brev kapitel 4 och kapitel 5. Egentligen hela första Johannes brev också. Och vad det står om Jesus där. Men vi tar Filipperbrevet 2 också nu. Filipperbrevet 2. Fil 2. Filipperbrevet 2 och vers 5. Som vi sjöng här i början. Ja, vers 10 är ju egentligen det. Vers 10 är det. Så står det: för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fader till ära, att Jesus Kristus är Herren. Ni kanske har läst också angående det här med vilset ledarskap. Hur viktigt det är med det som går före, att den leder rätt. Aaron var väl egentligen B-planen som var tvungen att hänga med. För Gud vill ju ha Mose egentligen som nummer ett. Gå till Farao och befria mitt folk. Men han vågar inte prata, han var ju trög tunga, han var ju fegis som vi ofta är. Ta med den brorsan då, sa Gud. Så bara han pratade och gör under och tecken. Men han hängde ju med honom hela vägen. Och nu föll han. Och ledde folket till sig. Vad viktigt det är att vi lever med denna Herre. Vi dömer inte. Vi säger alltid kärlek här. Men visst blir man inte frustrerad när man kan se hur ledarskap, domprostar och andra kan gå ut på DN Debatt och skriva villfarelser fullständigt mot Guds ord. Då blir det stör faktiskt. Öppet för hela Sverige. Kyrkan öppen för alla religioner, skriver Hans Ullbrand. Han ser ut som att det är klok i kan. Och Jesus är inte enda vägen till Gud. Men vad läste jag nyss? Man undrar, har han tagit bort apostelgärningarna och Johannes evangelium? Eller är det en annan bibel? Varför ska man överhuvudtaget diskutera sånt? Den blinda leder blinda. Då går det snett. Jag har faktiskt, jag har ju på Facebook här, jag ska inte läsa allt det där, men det är ganska intressant. Men jag dömer inte, jag har nöd. Kom ihåg det, jag har nöd verkligen. Till exempel här Jönköpingsposten skriver: kyrkan är självutplåningens land. Man själv utplånar sig själv när man inte tror på någonting längre. Och jag säger, måtte inte vi komma dit. Utan har vi en tro på någonting? Har vi det? Ja, jag tar inte allt det. Han är Per Arne Imsen, skriver också en insändare på Facebook om det här. Hur det är. Ja. Kyrkan i självutplåningens land. Vet ni vad vi ska göra? Om jag fick chans att skriva på DN Debatt, då ska jag skriva: Jesus Kristus är världens frälsare, och han kan frälsa och rädda dig. Det står ett ord om det här på DN Debatt. Utan vi ska blanda in alla möjliga religioner i kyrkan och öppna dörren för att man får tillbe alla av allt möjligt i kyrkan. Ja. Vi ska lägga all kraft på att få se människor bli frälsta och förvandlade i kraft av Jesu namn. För att vi har faktiskt allt i Jesus. Ska vi läsa Filipperbrevet 3 igen. Filipperbrevet 3. Läs Efesierbrevet och Filipperbrevet om och om igen. Läs bara. Ät Guds ord. Filipperbrevet 3 och 7 och framåt. Vad skriver Paulus för någonting? Vad skriver han för någonting, Paulus? Men allt det som var en vinst för mig räknar nu som en förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som en förlust för att jag har funnit det som är långt mera värd. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte i min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. I den andra bibelöversättningen står det från Paulus, som slänger det gamla livet på sophögen. För att han vill ha Jesus. Ja. Tänk om vi fick chansen att skriva på DN Debatt. Vilken chans man får. Det är en sån öppen arena. Vi kan plugga lite med Facebook. Hoppas att någon läser. Men vilken chans man får. Jag ska säga igen. Vet ni om en sak? Det är ingen hemlighet. Jesus kommer tillbaka snart. Ja, 1 och 2. Att jag var en längtan igen att Jesus ska vänta lite till. Det är så många fler som måste bli frälsta. Men samtidigt så ser man i denna villfarelsens tid, avgudatid, när man tillbör guldkalvar överallt och villfarelsen bara strömmar fram, så tänker jag, Jesus, kom tillbaka nu. Skulle det inte bli ännu värre? Det är minerat faktiskt mycket ute i världen. Man kan trampa på olika miner. Vi nämner ofta här i Free Church, det är mycket i New Age och alltihopa här. Det är minerat. Men vet ni om en sak? Att jag ser i ordet här några stycken saker som är de här givna råmärken som inte kan rubbas. Hur en tidsandan ser ut. Hur det blåser för vindar ute i världen. Så vi säger ofta att vara politiskt korrekt och allt det här. Det finns vissa grejer här som inte kan rubbas. Det går inte att diskutera sig om. För det är Guds ord som säger det. Hur en tidsandan ser ut. Där inte ledarskapet får blåsa med bara. Det är att Guds ord står fast. Den här boken står fast. Det är grunden. Och nummer två, det är att Jesus är Herre och enda vägen till Gud. Det säger Bibeln. Avlad av den helige ande, dog på korset, uppstod igen, for till himlen och ska komma tillbaka igen och hämta alla som tror på honom hem till sig. Har jag hittat på det eller? Nej, står ju här. Sen har vi också att tro och dop, att det hör ihop egentligen. Det är också en sanning som vi hör om dopet. Och jag säger igen, be för våra nydöpta. Vi hade dop i Borensberg här en vecka. Antonio och Sebastian, be för dem. Men så vill jag också säga, utan att trampa för långt in på mitt område, att Bibeln säger faktiskt också att äktenskap mellan man och kvinna, det är också fast i ordet här. De politiska partierna följer med strömmen också nu för tiden. Man är också läst om. Man törs inte stå för någonting, man ska följa med. Fast man tror ju att det är rätt förstås. Det är ju självklart att man ser det. Men jag reser runt i skolorna och berättar för barn om något som heter barnkonventionen. FNs barnkonvention. Den här FN-dagen och så vidare. Och där står det i en artikel så här, att barn har faktiskt rätt för att veta vilka sina föräldrar är. Jag säger FN. Så långt det är möjligt i alla fall. Och FN säger många fler saker om barnens rättigheter. Vet ni? Jag ska vara ärlig och säga att jag ska inte rösta på något parti den här gången. Jag ska rösta på Jesus. Det är faktiskt sant. Jag tycker inte något står längre. Men det ska inte göra som jag gör. Utan gör vad ni tycker själva. Så är det med det. Men vet ni om att jag bara känner utifrån berättelsen egentligen utgångspunkten med Mose på berget, en helig Gud som talar till oss idag också, en helig Gud. Det var jordbävning en gång till i Bibeln, inte bara på berget Sinai, och det var när en helig ande blåste in, ja, nästan i alla fall på pingstdagen, då blåste en helig ande in, en storm i alla fall. Ja, det var faktiskt jordbävningar en annan gång. Och det var när Paulus och Silas sjöng glädjesånger i fängelset. Då var det jordbävning och de var fria. Så Gud, han skickar in sina blixtar och dunder emellanåt i historien. Ja. Kom ihåg det. Vi dömer inte något på det här stället. Vi bara vill peka på att Gud är helig och rättvis, kärleksfull och god. Men vi kan be för varandra idag och be för de som leder egentligen i vårt land, att vi förstår för det Bibeln säger egentligen. Vi behöver inte skämmas för att vi har någonting att tro på. Vi ska vara stolta för att vi har Jesus. Han är vägen och sanningen och livet. Det säger han ju själv. Amen. Kan vi be, tycker jag, också för alla kyrkor, svenska kyrkan speciellt, man tycker ont och mycket. Ja. Amen, säger jag nu.